Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I veckans poddavsnitt av Babys podcast ska vi prata om mola, eller druvbörd som det ibland också kallas på svenska, eller trofoblastsjukdomar, ännu krångligare ord. Vad är egentligen mola och vad beror det på och vad ger det för symptom? Är det vanligt? Är det farligt? Det här och mycket mer ska vi försöka bena ut idag. I poddstudion som vanligt Rebecka, gynekolog, och
barnmorska Karina.
Vi kör väl igång!
Vi kör igång, Rebecka, och det här är ju någonting som jag inte har stött på mer än faktiskt en gång i mitt barnmorskeliv, mola.
Nej, och det är nog så att mola är nog mer någonting som vi gynekologer stöter på. Därför att man upptäcker det i väldigt tidig graviditet. Så att det är ju, man kanske inte ens har hunnit skriva in sig i mödravården. Så pass tidigt upptäcker vi det ofta numera. Så därför kan jag tänka mig att om man som du jobbar på förlossning och BB och kanske antenatal och så vidare, där träffar man ju inte på det.
Nej. Men det är väl bra att det är så sällan som det här uppstår i alla fall. En form av abnorm utveckling av en graviditet, är det så vi säger?
Ja, alltså det man ska förklara det liksom hyfsat enkelt, så kan man säga så här att själva liksom genetiska programmeringen för att göra en moderkaka kommer framförallt ifrån spermien, alltså pappas gener. Och en mola uppstår när det blir för mycket pappagener, alltså ett överskott av kromosomer ifrån från pappan. Så om man tar då det här tillståndet som kallas för komplett mola, när det bara är en mola och inget foster, då är det så att båda kromosomerna i det här, när ägg och spermie slöt liksom sammansluts. Båda kromosomerna hamnar då från pappan, och så får man inget material från mamman. Och är det en partiell mola, det vill säga där man har molavävnad och ett foster, då har man två kromosomuppsättningar från pappan och en från mamman. Så för mycket pappamaterial kan man säga.
Så enkelt, två former är det. Och den här kompletta molan som du beskriver då med kromosomerna från pappan, där finns det varken foster eller hinnsäck.
Nej, precis. Det är bara liksom den här felaktiga moderkaksvävnaden. Men en partiell mola, där kan det finnas ett foster, men oftast så överlever inte det här fostret eftersom moderkakan inte fungerar. Så det finns undantag, men med allra flesta fall av partiell mola så går även fostret under, helt enkelt.
Mm. Hur länge kan man behålla en sån graviditet?
Alltså det finns ju, man kan säga, man pratar ibland när det gäller genetik om en mosaik. Och det betyder att det kan vara så att inte hela moderkakan är omvandlad till en mola. Så det finns ju faktiskt fall som har gått hela vägen till en födsel, men där man efteråt har sett på moderkakan att en del av den har varit molaomvandlad. Det här är ju extremt ovanligt, skulle jag säga. För de allra flesta fall så liksom, man kommer inte längre än kanske till vecka 10-12. Och så börjar den gravida blöda och så upptäcker man att det här är en mola, eller en partiell mola. Alltså, kan gå hela vägen, ja.
Väldigt märkligt av naturen, kroppen, att skapa de här druvliknande vätskeblåsorna som liksom lever och växer i sitt eget liv liksom.
Mm.
Märkligt.
Det är så att det här mola är ju egentligen, jag nämnde ju liksom i introduktionen här att det finns någonting som heter trofoblastsjukdomar. Det är ju liksom hela gruppen av sjukdomar som kan drabba trofoblaster. Och trofoblaster är liksom det yttersta lagret i embryot, det som ska bilda moderkakan. Och i den här gruppen så finns ju då vi kallar för mola, eller som benign mola, eller godartad mola. Och här har vi då kompletta och partiella. Sen finns det ju andra typer av molasjukdomar som är mycket mer ovanliga, men som också är allvarligare, som inte är godartade. Och där finns det 4 olika typer. De är jättesällsynta. Det är 5 fall per år i Sverige, om ens det. Medan de här godartade, så är det kanske 140 eller 150 fall per år, varierar lite grann.
För många är ju oroliga, Rebecka, över det här. Man har hört talas om när man läser om druvbörd, mola, om det är cancer.
Och då kan man säga så här att de allra flesta molor, eller trofoblastsjukdomar, är ju inte det. De är ju helt godartade. Men det vi gör när vi hittar en mola och behandlar det, är att vi följer ju alltid den här patienten för att se att allt av det här försvinner. Och det vi använder för att följa patienten, det är ett blodprov där man mäter graviditetshormonet, alltså humant koriongonadotropin, eller HCG som vi ofta förkortar det med. Vi tar ju det upprepade prover för att se att det värdet sjunker ner till 0 och stannar där. Det är vårt sätt att liksom vara säkra på att nu finns det ingen sån här vävnad kvar i kroppen. Så att vi följer ju alla med mola just med tanken i bakhuvudet att vi ska fånga de otroligt få som är elakartade och som kan sprida sig. Så att det är också så här att när jag började som underläkare inom gynekologin, då behandlade man ju mola liksom på alla sjukhus i hela Sverige. Men just för att det är så få och för att det är lite komplicerat, så har man bestämt att nu ska man centralisera det här. Nu ska vi göra så att de som har en mola ska liksom följas och behandlas på bara vissa speciella ställen. För att man behöver se många sådana här patienter för att bli bra på det. Så det man gör numera, det är ju att man ställer diagnosen på vilket sjukhus som helst. Men sen så skickar man patienten till liksom de stora klinikerna som får ta hand om resten av kontrollerna och behandlingen och så vidare.
Och då kan det handla om att den här patienten, för då behandlas man ju direkt. Nu går vi händelserna i förväg lite grann med behandling. Men ja, vi kanske kan återkomma till det förresten. Men du,
ja.
Om vi tittar på symptomen. Du pratade om blödningar. Och det har vi ju talat om. Alltså mer rikliga blödningar. Vi har hört talas om den här uttalade graviditetsillamåendet, hyperemesis till och med, för att man har ett så mycket högre graviditetshormon, HCG, eller hur?
Precis.
Hypertyreos, ja. Är det någonting som alltså en underfunktion av...
Nej, överfunktion. Hypertyreos, överfunktion.
Hyper.
Ja, ja. Det finns en koppling faktiskt mellan mola och hypertyreos. Det har ju också att göra med att det här graviditetshormonet HCG, det är väldigt likt sköldkörtelhormonet. Så det kan också bero på det, att man får symptom som vid överfunktion av sköldkörteln, fast det egentligen är HCG som har triggat igång det här.
Så därför så kan de patienterna, de kan känna att de får lite hjärtklappning och lite skakningar och så vidare. Så det hör ihop liksom.
Ja. Något annat som man kan se eller upptäcka, känna snarare i mola, det är ju att livmodern blir ju större än vad man kan förvänta sig av just den graviditetsveckan. Den här molan tar liksom mera plats än vad en normal moderkaka och ett foster gör. Så att när man känner på livmodern, så är den inte motsvarande vecka 7 som den borde vara, utan den är kanske motsvarande vecka 12 eller så vidare. Så en större livmoder och buksmärta kan man också ha. Jag brukar säga att numera, vi gör ju väldigt ofta ultraljud i tidig graviditet. Det är väldigt många som gör det av olika anledningar. Och det gör ju att vi hittar mola mycket tidigare än vad vi gjorde förr i tiden. Så att många har ju inte haft något symptom alls, eller bara kanske haft lite blödning. De här liksom, som man läser om i lite äldre läroböcker, med jätterikliga blödningar och buksmärtor och ja... Som man har påverkat andning och så vidare. Men det förekommer ju knappt idag i, vad ska man säga, den industriella världen, om man säger så, västvärlden. Däremot i andra länder där man inte har mödravård och ultraljud på det här sättet, där kan man ju gå längre med en mola innan den upptäcks än vad det gör här hos oss med våra sjukvårdssystem.
Men då, vad skulle du säga, att det är det enkelt att se på ultraljud?
Jag vill ju säga ja, men jag är ju för detta ultraljudsdoktor, så jag har ju sett en del. Men ja, men jag tycker nog att det är hyfsat enkelt. Man kan säga att det ser ut som, för det första ser man ju inget foster, för det mesta då. Vilket ju kan vara ledtråd. Sen är det också så att istället för en moderkaka så ser det mera ut som, antingen så ser man som blåsor, om du tänker en druvklase. Eller så blir det liksom i, där moderkakan ska sitta, så blir det nästan som lite så här snöstormsmönster. Det ser stökigt ut på ultraljud. Det kan låta lite konstigt när jag beskriver det så, men har man sett något ultraljud någon gång och så vet man hur det ska se ut. Och så ser man den här bilden, så är första tanken är vad rörigt det ser ut. Liksom. Det är ingen riktig struktur på moderkakan.
Mm. Märkligt.
Ja. Och jag tycker nog att det är ganska lätt att se. Men...
Ja. Mm. Så du skulle säga att upptäckten är då framförallt för de här, när man tittar på att ja, men här är det en riklig blödning eller uttalad graviditetsillamående, då tittar man extra noga också, och då är upptäckten via ultraljud och det här avvikande utseendet helt enkelt.
Mm.
För när man tittar på bilder i de här gamla typen av bilder, eller ja, nya också kanske, så ser det verkligen ut som den där druvklasen som du beskriver.
Mm. Och jag har ju en gång sett en mola i graviditetsvecka 16. Det är rätt ovanligt numera, ska jag säga, för vi hittade dem ju betydligt tidigare. Men det här var, ja, det är väl ganska precis 23 år sedan faktiskt. Då var jag en väldigt grön liten underläkare. Och då kom jag ihåg att jag stod med på en operation där man då skulle tömma livmodern från den här molan i vecka 16. Och livmodern var ju så stor så att det snarare såg ut som vecka 28 kanske. Och utkom liksom den här blåsvävnaden. Det var verkligen som druvklasar med väldigt, väldigt tunna blåsor. Vätskefyllda. Mycket märkligt utseende på det där. Men som sagt, det ser vi inte så ofta numera. Det där är så stora. Nej. Ett annat sätt du upptäcker det på, förutom ultraljud, det är ju också om det är så att man tar prov för serum-HCG, alltså graviditetshormonet i blod, så är det mycket högre än vad man förväntar sig. Man har ju ofta liksom olika graviditetsveckor, så har man ju olika referensområden vad det brukar ligga på, det här hormonmängden. Men vid en mola så kan det ju ligga liksom på 100 gånger mer eller 1000 gånger mer i värde.
Mm. Men då, finns det någon annan teori om vad det kan bero på, förutom då, alltså det är en genetiskt avvikande graviditet, men finns det någonting annat än det här överskottet av kromosomer från fadern?
Nej, det är ju det som är liksom den genetiska grunden i det, att det blir för mycket kromosomer från pappan och inga eller för lite från mamman. Sen varför det uppstår, det är ju då, i de allra flesta fall så är det ju slumpen. Men det finns beskrivet att det finns liksom familjer eller släkter där det här liksom det återkommer. Att kvinnor i den släkten får det här upprepade gånger och att det kan gå i arv från mor till dotter. Men det är en sån här, man kallar för familjär variant, och den är väldigt ovanlig. Så det mesta är ju att det här är en slump. Man ser ju att det är lite vanligare hos dem som har låg ålder, alltså under 20, eller hög ålder, över 40 eller över 45. Märkligt nog så är det också lite vanligare hos dem med asiatiskt ursprung. Och man vet inte varför det är så. Det har man liksom bara sett i epidemiologiska studier, att det är vanligare där. Och man vet att det är lite vanligare hos den som har haft en mola tidigare. Så har man en patient som har haft en mola under en tidigare graviditet, så följer man ju den personen extra noga och tittar med ultraljud tidigt i nästa graviditet och så vidare.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men då, om man går in på behandling, hur ser den ut? Cytostatika, skrapning, operation?
Ja, alltså behandlingen, det första man gör är ju att tömma livmodern på det här innehållet. Och det gör man ju med något som kallas för vakuumaspiration. Alltså det är, man tömmer livmodern med typ av vakuumsug. Skrapning för mig, det är att man för in instrument i metall och liksom drar längs livmoderväggen. Det ska man undvika, och det har vi nog gått ifrån i de allra flesta kliniker. Men det här att gå in med den här lite rundade sugen istället och tömma livmodern på material. Det finns alltid risk att det blöder en del när man gör det här. Så just MOLA, när det ska tömmas, så ska det ju vara någon som är van. Det sätter man ju inte liksom en grön underläkare på, utan det ska vara någon som har gjort det här många gånger. Och man ska vara beredd på att det kan blöda en del och att livmodern kan vara lite dålig på att dra ihop sig.
Och då finns det ju läkemedel för det.
Ja, precis. Mm. Läkemedel, och att man är också liksom rent mekaniskt. Man kan hjälpa livmodern genom att gnugga på den och krama den lite. Så,
lite massage. Lite, ja, precis. Lite kärlek.
Ja, så det är egentligen det som är behandlingen. Och sen så följer man då genom att kolla det här graviditetshormonet i blodet, HCG. Att man följer det tills det är negativt. Det vill säga att man inte kan mäta det. Och är det en partiell MOLA, Då kan man nöja sig med att det har blivit noll eller inte mätbart. Men är det en komplett MOLA, då fortsätter man att mäta upp till 6 månader för att se att det liksom inte börjar stiga igen. Så det är behandlingen vid en godartad MOLA. Det här med att ge cellgiftsbehandling till exempel, det ger man ju om det skulle vara en elakartad MOLA. Så de godartade behöver man inte ge cellgift.
Och när man läser om att man har opererat bort livmodern, det är ju förvisso då på de som kanske har fått sina barn och inte önskar fler graviditeter. Men är det då enbart på de här med den elakartade varianten?
Ja, man kan säga så här, det är den elakartade där man inte lyckas med cellgiftsbehandling, skulle jag säga. Eller där det möjligen har, när molan liksom har vuxit igenom och egentligen förstört livmoderväggen. När det liksom inte finns någon möjlighet att spara livmodern. Man undviker ju det, att ta bort livmodern liksom så mycket man kan. Är det någon person som är färdig med sitt barnafödande, så kan man ju tänka det som behandling. Men annars så försöker man ju verkligen undvika det. På dem med en godartad, eller det vill säga benign MOLA, där är det ju extremt sällsynt att man behöver ta bort livmodern. Men det kan ju hända om det är så att man i samband med en operation får en sån otroligt kraftig blödning som man inte kan få stopp på, trots läkemedel, trots alla åtgärder, så förekommer det. Men det är ju extremt sällsynt nu med tanke på de bra läkemedel vi har för att hjälpa livmodern dra ihop sig. Så jag har aldrig varit med om det och aldrig hört talas om det heller i Sverige, att man har behövt ta bort livmodern på en godartad MOLA. Utan det brukar vi kunna lösa och behandla.
Skulle man kunna tänka sig att man sätter igång liksom förlossningen, eller vad ska man säga? Jag vet inte om man kallar det födsel eller förlossning. Sätter igång den här processen för att kvinnan själv ska göra sig av med den här MOLAn som en induktion, igångsättning. Det är ingenting man gör, utan då går man in och gör den här typen av skrapning som du just har beskrivit.
Ja, av den anledningen att man vill få bort all vävnad all mognad vävnad på en gång. Om man skulle liksom läkemedelsmässigt sätta igång ett missfall, får man väl kalla det för, eller en inducerad abort, så finns det ju alltid lite risk att det blir lite vävnad kvar. Och i vanliga fall, om det är en normal graviditet eller ett normalt missfall utan mognad misstanke, så gör ju inte det så mycket, för det kommer ju ut så småningom. Men vid en mola vill man ju inte att någonting ska bli kvar. Ingenting ska liksom kunna finnas kvar där och omvandlas till någonting elakt. Och vi vill ju också kunna följa det här serum OCG, alltså graviditetshormonet i blodet. Och om det då får ligga lite vävnad kvar i livmodern, då kommer ju det här att inte sjunka lika snabbt eller kanske inte sjunka alls. Så att nu ska inte jag liksom ta gift på och svära hur alla gör i alla kliniker och alla länder, men liksom, regeln i alla fall i Sverige är att vi gör att vi tömmer livmodern kirurgiskt med sån här vakuumaspiration.
Mm.
Ja. Annars tror jag det skulle bli en väldigt komplicerat förlopp efter. Det är ju så, om man tänker sig det här med, vi har ju pratat liksom om det här med godartade molor och så de elakade, liksom, de elakade typerna av trofoblastsjukdomar. Det finns en liten risk att de här godartade kan omvandlas till elakartade. Det är väldigt sällsynt. När det gäller de kompletta molorna så är det ungefär 15% risk, och när det gäller de partiella så är det 1% risk. Så det är liten risk, men den finns. Så att då vill man ju få bort så mycket vävnad som möjligt. Jag skulle vilja göra en jämförelse bara så att det blir lite lättare att förstå det här med omvandlingen. Om man tänker sig, ja, det är en lite haltande jämförelse, men om man tänker sig det här med cellförändringar i livmoderhalsen kontra att ha cancer i livmoderhalsen, så är det så att cellförändringar kan utvecklas till en cancer i livmoderhalsen. Alla gör inte det, men de kan göra det, och det är därför vi vill följa och behandla. Det är liksom samma sak med mola. Man tänker sig mola som någon slags som en cellförändring eller ett förstadium till något elakartat. Behöver inte utvecklas till något elakartat, men det kan göra det, och därför vill vi ha koll och följa det så mycket som möjligt och behandla det ordentligt.
Men då pratade du om att man följer det efter i 6 månader med det här HCG:et, men
ja,
inte längre efter det.
Nej. Nej, och det är så här, under de 6 månaderna, så det är så de kompletta molerna, är det 6 månader. Från att, att hormonet har nått nollnivå. De partiella, där nöjer vi oss med att det går ner till noll. Under den här tiden, medan man väntar då tills det ska gå ner till noll, eller om man då ska följa ett halvår, då får inte den här personen bli gravid igen. För då stiger ju serum HCG, fast på grund av den nya graviditeten.
Just det.
Ja, så det är också därför som... ja, man skulle kunna tänka sig att följa det mycket längre, men det här handlar ju också om människor i fertil ålder som i de allra flesta fall vill göra ett nytt försök att få ett barn. Så man kan ju inte heller sätta i handbromsen hur länge som helst för de här människorna. Då är det ju bättre att man, men det här med ett halvår är ju inte taget i luften, utan det är för att man har sett att har man följt ett halvår så kan man vara trygg med att nu kommer det här inte att stöka något mer. Och då kan man säga att nu är det fritt fram och göra ett nytt försök. Men nästa graviditet ska vi ju hålla koll på. Titta med ultraljud och se att det verkligen är ett foster, att det är en normal moderkaka.
Det är jätteviktigt att vi följer de här patienterna, tycker jag. Men ja, vet vi någonting om graviditet, vilken i ordningen graviditet som det här förekommer som mest? Är det första graviditeten, andra, tredje? Har du sett någonting om det i studier?
Nej, jag skulle säga att det mest är slumpmässigt. Vi ser ju att de som får mola, så är det ganska många som har haft mola tidigare. Så att då är det ju inte första graviditeten, så att säga. Nej, jag har inte sett något att det skulle vara så här typiskt första eller typiskt andra eller så. Det har mer med ålder att göra, verkar det som. Och det är lite intressant, för under 20 eller över 40, man säger, då har man lite högre risk. Det är faktiskt samma som man pratar om tvillinggraviditet. Det är också vanligare under 20 och över 40.
Precis, så det har vi pratat om tidigare.
Ja. Så det är ju någonting med
intressant
det här.
Intressant i sig.
Ja, vad händer när ägg och spermie möts?
Mm.
Hur gör ägget när den väljer ut vilken spermie som får komma in och vilken som inte får? Ja, det är ju något med det där liksom.
Precis. Mm. Men du, vad skulle du säga om prognosen då? Att bli gravid med en vanlig graviditet, alltså inte mola vid nästa tillfälle och nästnästa?
Ja, men den är ju naturligtvis jättebra. Nu har inte jag någon siffra på återupprepningsrisk, men om man tänker sig att det här är i sig ovanligt, 1-3 på 1000 graviditeter, så är ju liksom upprepningsrisken också låg. Så att de allra flesta har ju en helt normal graviditet och födsel efter en mola graviditet. Naturligtvis en graviditet med lite mer koller i början, men sen kan ju de gå på vanliga mödravården och inga speciella restriktioner vid födsel eller någonting sånt, så, som vilken graviditet som helst.
Jaha, för det, ja. Du pratade ju om tidigare att man behandlas på vissa sjukhus, men det behöver man då inte gå till de här sjukhusen eller klinikerna eller mottagningarna under nästa graviditet.
Nej, utan det är ju under den här perioden, liksom, säg att man har en komplett mola och så ska man gå på kontroller ett halvår och då har man ju liksom kontakt med en specialistklinik, men sen när man liksom är, som att säga, friskförklarad, så blir man gravid igen, då går man ju på vanliga mödravården. Man behöver ju inte gå på specialmödravård eller någonting sånt, utan vanlig mödravård med det tillägget att man gör ett tidigt ultraljud. Man vill gärna titta kanske redan vecka 6, 7, 8, någonting sånt.
Är det, nu frågar jag samma fråga som tidigare då, men så, i så tidig vecka, är det lätt att se om det är en mola jämfört med en vanlig, kan man säga en vanlig graviditet?
Ja, normal graviditet. Mm. Ja, det skulle jag säga att det är. För det här är ju någonting, då låter man ju någon som är en van ultraljudsundersökare titta. Och då ser man ett foster och en som inte ser någon sån här blåsmaterial. Det är kanske inte alltid så lätt att se en moderkaka i vecka 6-7, men som ett levande foster och inget sånt här blåsmaterial, så kan man ju vara trygg med att det här är en normal graviditet. Sen är det ju väldigt många som gör ultraljud i första trimestern ändå, av lite andra anledningar. En del regioner har till exempel KUB-testet. Då kan man ju verkligen se moderkakan, hur den ser ut.
Så det är viktigt liksom att upptäcka det i så tidig vecka som möjligt för att starta behandlingen så tidigt som möjligt. Precis. Och här ska man ju inte vänta med behandlingen, eller hur? Utan den ska ju sättas in direkt.
Ja, nej, men man väntar inte. Är man väl säker på sin diagnos, att man har gjort ett ultraljud, sett den här typiska bilden, tagit ett prov på graviditetshormonnivå, så behandlar man ju direkt. Inte så att man behöver springa in på operationssalen om patienten liksom mår bra. Absolut inte så, men då planerar man ju för att göra den här operationen, eller den här vakuumaspirationen, att man försöker göra den dagen därpå eller möjligen 2 dagar efter. Men ganska så snabbt, innan det hinner hända någonting. Innan patienten hinner börja blöda, till exempel.
Ja, men det är väl bra. Behandling så snart som möjligt, så att ni mår så bra som möjligt. Ja, vi har pratat mola.
Mm.
Har du något att tillägga? Är det något vi inte har nämnt?
Ja, om det här? Det är det säkert. Det är alltid något man glömmer som man kommer på efteråt. Sådär.
Ja, men
vi har väl pratat, ja, precis. Nej, men vi har pratat om att det är ovanligt och hur man märker det och hur man följer det och behandlar det.
Och risken.
Men som sagt, ni vet var vi finns. Vi finns ju på Instagram, @babyspodcast. Det går bra att fråga där.
Precis.
Ja.
Vi gör det. Och är det någonting som vi kommer på som vi glömde ta upp här, så lägger vi ut texten på Instagram. Just där. Eller hur, Rebecka? Snart tillbaks. Nästa vecka är en ny poddvecka, som varje torsdag när vi släpper våra avsnitt, så lyssna gärna på oss. Många fina, härliga, viktiga avsnitt kommer, och många viktiga finns bak i tid också. Så leta er fram och ni kan ställa frågor till oss också som sagt via Instagram. Men vi hörs snart igen, du och jag, Rebecca, och
vi där ute.
Ja. Så som vanligt, puss och kram, ha det bra, ta väl hand om er. Hej hej!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.